Att läsa. God morgon och välkomna förresten, ni som lyssnar på internet. Och det här budskapet idag kommer inte att vara på YouTube. Men normalt sett så är vi också på YouTube. Men vi ska läsa från Hebreerbrevet 2 stycken versar. Och sen vår huvudtext. Den har vi hämtat idag från Andra Konungabokens 2 kapitel, versarna 8 till och med 15. Så vi börjar här då alltså i Hebreerbrevets 1 kapitel och den 3 versen. Jag tackar alltid min Gud som jag, nej det var Andra Timoteus, förlåt mig. Trots att jag har glasögonen på mig så ser jag inte. Nu ska vi se. Där har vi det. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han har utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så i vår tid, just nu när vi har samlats här idag, så var sitter sonen? Han sitter på faderns högra sida. Och sedan så ser vi i Hebreerbrevet 2 kapitel, alltså bara kapitlet efter, och den 8:e versen, står det så här: allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Men ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Det låter som en paradox. Allt är lagt under honom, men ännu är allt inte lagt under honom. Det betyder att i Guds sinne, i Guds hjärta, så är verket fullbordat, allting är klart. Men sonen väntar fortfarande på klartecknet från fadern att komma och hämta sin kyrka, hämta sin brud, och att han sedan sätter upp riket. Därför att riket har ännu inte givits till honom att inta. Han sitter alltså inte på Davids tron som han kommer att sitta på, utan han sitter på sin faders tron på hans högra sida ännu. Vi ska läsa några versar här som kanske inte verkar vara direkt relaterade till ämnet, men det är de. Och åtminstone så som jag ser det. Andra Konungaboken, kapitel 2. Nu ska vi se här. Många. Första, andra och det andra kapitlet. Det är så tunna blad. Man borde kanske börja använda en digital bibel trots allt. Andra Konungabokens 2 kapitel och verserna 8 till och med 15. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Fördelade detta sig åt båda sidor och de gick bägge genom på torr mark. När de hade kommit över sade Elia till Elisa: bed om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sa det: må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. Han svarade: du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det att ske så, annars sker det inte. Medan de gick och samtalade, ser du, kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for upp i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mera. Elisa tog tag i sina kläder och levde mitt itu. Därefter tog han upp Elias mantel och som hade fallit av denne och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade: var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor och han gick över. när de profetlärjungar som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. De gick emot honom och bugade sig till marken för honom. Titeln för vårt budskap, eller vår predikan idag, är att relatera rätt till riket. Att relatera rätt till riket, det vill säga Guds rike. För er som är intresserade av historia, gammal historia eller nutidshistoria, så vet vi att det har funnits många kungar, det har funnits många kejsare, det har funnits många regenter. Och de har försökt att bygga sina imperier genom att erövra mark, att genom att ta över konflikter över territoriet, har varit någonting som är vardagsmat under hela historiens gång. Men mindre känt, eller kanske inte mindre känt, är också att kyrkan har försökt att göra någonting liknande. När jag säger kyrka så sätter jag kyrka inom citationstecken. Därför att på 300-talet så blev kyrkan en statskyrka. Man började så att säga att gå statens vägnar, eller statens ärenden menar jag. Och det blev en slags synkretism där det sekulära flyttade in i kyrkan. Olika religioner blev mixade i kyrkan. Så den officiella kyrkan som de flesta människor, eller som för de flesta människor är den enda kyrkan man känner till, det är egentligen en religionssynkretism. Vi tror att det är kristet, men det är egentligen gamla hedniska saker som man har gett ett kristet namn. Och det kan vara väldigt svårt att sortera bland de här grejerna. Men problemet är att man har gått ifrån Bibeln och man förlitar sig ofta istället på traditioner. Alltså kyrkofäder, att den och den sa det, och så bygger man vidare på detta istället för att göra som Berena, den här gruppen som Paulus kom till i Apostlagärningarna. Det står att de studerade skrifterna dag och natt för att se om det förhöll sig så. Det är inte fel att vila sig mot en tradition, om det är en god tradition. Men vi kan inte bygga bibellära baserat på vad någon sa på 500-talet eller 800-talet eller någonting. Utan visst, vi kan studera Bibeln och vi kan stödja oss på vad någon har sagt. Men vi kan inte uteslutande leva på traditioner. Och varför sa jag allt detta? Jo, därför att många gånger så har kyrkan försökt att bygga ett slags imperium. Man har trott att vår uppgift är i princip att göra den här världen kristen. Och när den är gjord till en kristen värld, då kommer Jesus tillbaks. Och så säger vi: varsågod, vi har förberett din tron. Varsågod och sitt och regera. Jag ska inte gå in på några detaljer, men det här är ganska vanligt på många olika sätt. Att vi tror på något sätt att vår uppgift är att etablera Guds rike på jorden. Men faktum är att det är inte vår uppgift i den bemärkelsen i den här tidsåldern. Därför att vi bygger församlingen under den här tidsåldern. Och det är någonting annat. Och anledningen till att det förhåller sig på det här sättet har delvis att göra med vilken typ av bibeltolkning vi håller oss till. Inom protestantisk tro så finns det i princip två olika typer av bibeltolkning eller sätt att se på det. Den ena kallar vi för förbundsteologi. Och vad är en förbundsteologi? Jo, man säger för det första att Gud har ingått två förbund med mänskligheten. Det första är ett förbund av gärningar. Det var alltså innan fallet. Människan skulle göra någonting för Gud och man misslyckades. Och då istället så börjar Gud att, eller han etablera ett nytt förbund med människan som han då kallar för ett nådesförbund. Så först ett gärningarnas förbund och sedan ett förbund av nåd. Och alla de förbund som vi läser om i Bibeln, och som jag ser det så finns det inte mindre än 8 stycken förbund i Bibeln. De är enligt det här synsättet alla egentligen ett och samma förbund. Det är alltså nådens förbund. Det var bara olika namn på det. Och man gör ingen åtskillnad mellan nationen Israel och församlingen. Som andra ord, kyrkan och församlingen fanns i Gamla testamentets tid. Och i Gamla testamentets tid så kan man säga att Israel då redan var en församlingen. Och då blir det liksom ingen åtskillnad mellan dem. Och Guds övergripande syfte i historien är att friköpa individer baserat på suverän utgårelse. Någon säger, jag vet inte vad du talar om. Men okej, då finns det utrymme för att ställa frågor efteråt. Men det är hans sätt att eller förbundsteologi är ett sätt att se det. Ett annat sätt att se det, om någon säger, men det här är ju ingen predikan, det är ju ren undervisning. Första halvan, sen predikar jag. Vi kallar det för dispensationalism. Det heter faktiskt så på svenska. Jag har kollat upp det. Det används inte så ofta. Vad är en dispens? En dispens är egentligen en tidsålder. Och då säger man så här att Guds plan har uppenbarats i historien i stadien. Det vill säga att Gud inledde med sitt folk en form av relation, och i den här tidsåldern så får människorna ett löfte, man har ett förvaltarskap, och det slutar alltid med, om vi läser Bibeln, ett misslyckande. Och efter misslyckandet en dom, men sen följer det en ny möjlighet, alltså en chans att börja om, en ny dispens. Och det här är väldigt tydligt i Bibeln. Och Charles Ryrie, som en del av er känner till, för vi har använt hans bok, den här Basic Theology, i Bibelskolan. Han är en av dem som propagerar för det här synsättet. Och han säger att det är baserat på 3 olika saker. För det första, en bokstavlig och rak hermeneutik, alltså att vi tolkar skriften genom en historisk grammatisk metod. Vi försöker inte att läsa in i skriften en massa andliga saker eller allegoriska saker, symbolspråk och så vidare, om inte Bibeln tydligt själv säger att det är så. Och om det är symbolspråk, till exempel i Uppenbarelseboken, Daniels bok, Hesekiel, för att nämna några av de bibelböcker som har ett väldigt rikt symbolspråk, då söker vi inte liksom att subjektivt tolka de här symbolerna. För bakom de symbolerna så finns det en bokstavlig sanning. Och hur får vi reda på det? Genom att jämföra skriftställena med skriftställen. Vi läser alltså hela Bibeln och ser att är det någonstans den här symbolen används i ett annat sammanhang. Och hur används den då? Kan vi då därifrån dra en slutsats att det betyder det här. Så det är en bokstavlig och rak tolkning av skriften. Nummer 2, en tydlig separation mellan Israel och kyrkan. Varför? Jo, därför att kyrkan har inte tagit Israels plats, som en del säger. Och detta har lett till många gånger en så kallad antisemitism. Alltså man har mer eller mindre sagt att Gud har förkastat Israel för gott. Men han har bara satt dem åt sidan, säger skriften. Läs Romarbrevet 9, 10 och 11. För en tid. Och när den tiden är över, det vill säga församlingens tidsålder och kyrkan är borta, då ska Gud återigen arbeta med sitt folk Israel. Så det finns ett jordiskt folk, en bokstavlig nation, Israel, som Gud har en plan för, som uppenbaras i skriften. Och det finns ett himmelskt folk, ett andligt folk, det vill säga församlingen, oss, som han också arbetar med lika, men de måste hållas separerade, annars så blir det en katastrofal tolkning av Bibeln och vi börjar att bli subjektiva och tolka in olika saker som inte finns där. Och det tredje som han säger är att det övergripande syftet i historien, det är Guds förhärligande. Att Gud vill bli förhärligad i historien. Han blir det i varje tidsålder, i varje dispens. Därför att det börjar med ett löfte och ett förvaltarskap. Och man misslyckas i det här förvaltarskapet. Och därpå följer då ett misslyckande och en dom. Men sen börjar Gud om. Och han ger nya möjligheter. Därför att det är vår Gud. Han är en nådesfull Gud. Det finns en slutlig dom, ja. Men genom världshistorien ser vi att efter domen så följer det alltid nya möjligheter. Det är som att Gud rensar luften och väcker upp folk. Men för att sen ge nåd på nytt att kunna gå vidare med honom. Så, Israel var lovat ett rike på jorden som nation. Människor säger att nej, men så kan det inte vara. Det där måste vara någonting som de uppfyllde inte, det här förbundet som Gud hade med dem. De levde inte rätt och därför har han förkastat dem, satt dem åt sidan. Och alla de löfterna, de uppfylls nu av församlingen. Men ingenting kan vara mera fel. En man som heter Dwight Pentecost, han fyller 100 nästa år. Han bor i det som heter The Swiss Tower, alltså det schweiziska tornet på Dallas teologiska seminariet. Fortfarande och undervisar en kurs. Det är inte illa. När man är 99 så undervisar man en kurs i bibelskolan. Man kan lyssna på honom om ni googlar Dwight Pentecost. Och 1948, då var han redan professor i teologi. Och han var ute och körde i sin bil. Och ni kan tänka er hur bilarna såg ut 1948. Och ni kan tänka er hur radioapparaterna lät 1948 i bilarna. Hur det liksom sprakade och så här. Och han lyssnade på nyheterna. Och det var den 14 maj 1948. Och de säger på nyheterna att Israel har blivit en nation. Och han var tvungen att köra av vägen, stanna. Och han började att gråta. Och han sa, det är helt fantastiskt att detta har hänt. Precis så som Bibeln sa. Ingen trodde det när efter Jerusalems förstörelse och sedan i ett par omgångar när det till och med var förbjudet för judarna att bo i Jerusalem. Den romerska ockupationsmakten förbjöd judarna att bo i Jerusalem. Men 1800-1900 år senare så bildas nationen igen. Och det var det han trodde i sitt hjärta på grund av att han hade den här övertygelsen om att Bibeln skulle tolkas bokstavligen. Och han sa, jag vet inte varför och hur och så vidare, men det kommer att bli så. Och han hörde det när han körde i sin bil och han sprakade radio och nyhetssändningen sa att detta under hade skett. På samma sätt som jag berättade om Dr. John Whitcomb som var en student vid Princeton universitetet och har varit professor i Gamla testamentet i hela sitt liv. Han fyller 90 nu i juni. Vi kan också lyssna på honom, John Wilkham. Och han var en soldat i Belgien, men han var också med när vissa av koncentrationslägerna befriades i Tyskland. Och han såg då att 6 miljoner judar hade dödats under den här tiden. Och det var 3 år senare bildades nationen Israel. Och idag säger han att det bor minst 6 miljoner judar i Israel. Så från att ha dödat 6 miljoner judar i hans livstid så har han fått se nationen bildas och sedan att minst 6 miljoner judar återvänt till exakt den plats som Gud sa att de skulle återvända till. Varför säger jag allt detta? Jo, därför att vi tror att Bibeln är sann. Vi tror också att de saker som ligger framför oss är också redo att bli uppfyllda på samma sätt. Vi måste ha en konsekvent bibeltolkning. Inte liksom att första Jesu första tillkommelse, då uppfylldes allting bokstavligt. Varför skulle vi tro att det som har att göra med hans andra tillkommelse nu helt plötsligt skulle vara allegoriskt eller andligt och uppfyllas bara det symbolspråk? Det stämmer inte. Vi måste vara konsekventa när vi gör detta. Så, vi säger bara att vi måste hålla de här sakerna åtskilda. Och varför? Jo, därför att Jesus sa att mitt rike är inte av denna världen. Det kommer att vara ett rike i den här världen. Han kommer att styra från Jerusalem. Men när han kom första gången så erbjöd han judarna riket. De förkastade riket, Johannes 1:11. Han kom till sina egna judarna och de trodde honom inte. Det blev uppskjutet och det har en framtida uppfyllelse. Detta rike där Jesus ska regera från Davids tron. Så det blev erbjudet, det blev förkastat, det blev uppskjutet och det har en framtida uppfyllelse. Det är så vi ser skriften, det är så vi håller de här åtskilda. Och församlingen, kyrkan, har ingen koppling till Israel på det sättet. Det finns bara tre grupper i den här världen. Hedningar, judar och kristna. När hedningar blir frälsta så blir de kristna. När judar blir frälsta så blir de kristna. Vi kan inte vara en frälst hedning eller en frälst jude. Ja, vi har en etnisk bakgrund. Men i Kristus, i Efesierbrevets andra kapitel, så står det att skiljemuren mellan hedningar och judar är nedbruten. Så det finns ingen skillnad. Vi är alla ett i Kristus. Det står att församlingen, han har skapat i honom, det vill säga Jesus Kristus, en enda människa. Och vi har olika lemmar. Och i denna kropp, det vill säga församlingen, Kristi kropp, så är det både judar och hedningar, alla folk. Och varför säger jag detta? Jo, därför att det är väldigt vanligt att människor av någon anledning lever i detta felaktiga tänkesätt att vår uppgift är i första hand att skapa en bättre värld. Och jag vet att folk kritiserar oss när vi säger så, för de säger att jaha, så du säger att kristna ska inte ta något ansvar socialt. Nej, jag säger inte det. Men jag säger att vår uppgift är inte att bygga en kristen nation. Vår uppgift är inte att kristna den här världen så att Jesus kan komma tillbaks och sätta upp sitt rike. Han kommer tillbaks, han sätter upp sitt rike. Vi delar med honom i detta, eller vi regerar rättare sagt med honom i detta rike. Men det finns ett socialt evangelium. Och faktum är att det sociala evangeliet tar olika politiska färger. Ibland vänstervridet och ibland högervridet. Faktum är, och jag ska inte gå in på någonting i detalj här, men det är så att det finns olika tankesätt där man på något sätt tror att man ska bygga Guds rike på jorden. Och man talar om att vår skuld inför Gud är inte i första hand personlig, utan den är en gemensam skuld. Vi måste liksom rätta till samhällets orättvisor. Och när vi har gjort det, då blir vi frälsta. Så frälsningen är inte personlig, utan den är mer gemensam. Men ingenting kan vara mera fel och ingenting kan vara mera farligt. Därför att vår uppgift är att berätta evangeliet. Så att människor blir frälsta. Därför att människan är förlorad. Varje individ inför Gud har fallit. Varje människa, det spelar ingen roll hur god, vilken bakgrund vi har, hur religiösa vi är förlorade. Det finns bara ett sätt som människan kan leva i gemenskap med sin skapare i all evighet. Det är att höra evangelium och att tro evangelium. Det finns inget annat sätt. Och fienden vill ingenting hellre än att vi ska missa den här poängen. Och på något sätt urvattna evangelium. När vi predikar evangelium, och vad är evangelium? Vad är innehållet? Vi tror inte bara på vad som helst. Vi tror på någonting. Och vi tror på någon. Någonting att Jesus dog, blev begravd och uppstod igen. Vi tror på en person, Jesus Kristus, att han var Guds son. Han kom ifrån himmelen ner på denna jord för att fullborda verket, sedan stiga upp till Fadern igen. Och att det är genom tron på detta verk, att det var för mig, för mina synder personligen, det är så jag blir frälst. Och detta är väldigt viktigt att hålla i tankarna. Och ibland säger folk, ja, det är väldigt bra att ha en tro. En tro. Nej, det är viktigt att ha tron i bestämd form. Inte bara en tro. Att tro på någonting, vad som helst. Men det handlar om att tro på evangeliets innehåll. Och att tro på personen Jesus Kristus. Vem han var och vad han gjorde. Det är det som frälser en människa. Inte goda gärningar. Inte någonting som vi försöker att visa upp inför Gud. Utan endast tro på honom. Och nu kommer vi till profeterna. Elia och Elisa. Och vet hur svårt det är att skilja på de här. Pastor Schaller, han kallade dem en gång för Elia 1 och Elia 2. För han kunde inte riktigt, vet man säger alltid fel. Så han gjorde det lite enkelt för sig. Jag ska försöka hålla dem åtskilda här. Men Elia är alltså den första, den äldre. Och Elisa är den yngre och den senare. Och vi tittar här då i andra konungaboken. I de första tre verserna, 8-10, så ser vi hur Elisa ropar på uppmärksamhet. Nu måste vi se här. Nu måste det ha blåst här för att min... Där har vi det. Okej. Vers 8. Så får Elisa en förfrågan av Elia. Han säger så här, vad vill du att jag ska göra för dig? Det vill säga, han visste att bortgång, hans död, var nära förestående. Och han begär av honom att han vill få en dubbel arvslott. Och vad var en dubbel arvslott? Jo, det var så här att i en familj så enligt femte Mosebok, 21 kapitlet, den 17 versen, så fick den äldste sonen en dubbel lott. Och ibland så tycker man så här, men är inte Gud väldigt så där orättvis? Han ger mycket till en och ingenting till en annan. Men tänk på att när vi får någonting av Gud, så är det alltid för att vi ska kunna välsigna i vår tur. Det vill säga, Gud välsignar oss så att vi kan välsigna andra. Ett bra exempel på det i vår tid är ju naturligtvis de andliga nådegåvorna. Till exempel att jag har en gåva av Gud för att vad? Har den för mig själv? Nej. För att tjäna Kristi kropp med. Det är väldigt uppenbart och väldigt tydligt. Varför utväljer Gud Israel? Bara för att han vill att de ska få det lite bättre än de andra nationerna? Nej. För att de ska i sin tur kunna välsigna de andra nationerna. Det vill säga, Gud vill att hans välsignelse ska kunna flöda genom sitt folk. Så han välsignar någon för att välsigna andra. Så om äldste sonen får en dubbel lott, så är det inte för att Gud liksom sådär bara liksom, ja, han ska ha det. Utan den här äldste sonen blev senare ledare för familjen och fick på det sättet en speciell roll. Man kan säga att sonen blev en fader i bemärkelsen att hans inflytande, hans sfär av inflytande ökade. Och det var egentligen det som han sa. Han var inte Elias son, Elisa var inte, men andligt sett så var han det. Och det fanns andra profetlärjungar, eller som en del översättningar säger, profetsöner. Liksom därför att en son var egentligen bara någon som man hade en nära relation med. Paulus kallar Timoteus för sin son i tron och så vidare. Någon som han har investerat i. Och han ville ha den här förstfödde sonens rätt. Och för att kunna få det så var man tvungen att vara med när fadern gick bort. Och jag vet inte hur många av er som har varit med i olika sammanhang. Jag hade privilegiet, ska jag säga, även om det är givetvis en svår tid att vara med när min far gick bort. Jag är inte äldste sonen, men det råkade vara så att jag var den som var med och vakade just då. Och det är naturligtvis ett svårt ögonblick, men det är också ett väldigt en väldigt fin tid liksom, när man det är någonting som överförs. Och det står bokstavligt talat här i vers vi ska se här i vers 10. Det står, men om du ser mig, bokstavligt talat så det, står det att om du ser mig öga mot öga, det vill säga i dödsögonblicket, i separationsögonblicket, om du ser mig, då får du den här dubbla arvslotten. Så det står att han gick till Betel, han gick till Jeriko, han gick till olika platser, om ni läser sammanhangen, versarna innan. Och vart han gick så var Elisa med, därför att han ville inte missa det här tillfället. Och han visste att om han skulle få den här dubbla arvslotten, han visste att om han skulle få den här möjligheten att vara en fader för Israel, det vill säga ha ett andligt inflytande över nationen, så var han tvungen att se sin andlige fader, det vill säga Elia, öga mot öga i det ögonblick som Gud skulle ta bort honom. Så han följde honom vart han gick. De andra profetlärjungarna gjorde det också, men de hade lite distans. Men Elisa, han hade ett sånt hjärta efter Gud, och han visste att välsignelsen kom genom Elia. Och han släppte honom inte ur sitt synfält, vare sig dag eller natt. Och i verserna 11-12 så ser vi här hur han inser, de inser verkligheten. Att dagen måste komma när de blir separerade. Och vi vet att Elia dog inte en vanlig död. Det finns egentligen tre personer i Bibeln som inte har gjort det. Enoch, som vi läser om i Gamla testamentets tid, det står att han vandrade med Gud och sen var han inte mera. Gud ryckte upp honom helt övernaturligt. Mose var en annan person som han dog egentligen, men av någon anledning så hittades inte hans kropp. Och anledningen till det, som jag tror personligen, det är att hade kroppen på något sätt blivit kvar, då hade de säkert gjort som de gjorde i Egypten, alltså de hade mumifierat honom och tillbett honom som någon slags gud. Därför att människan av någon anledning har en förmåga att tillbe det skapade istället för skapade. Och Gud ville inte ens att detta skulle, om det var den här ormen som han satte upp i öknen som de skulle titta på när de hade blivit ormbitna. Den kan ni läsa om i andra konungaboken, hur de hade tagit med sig och tillbad som en avgud. Så att vad som än kan tillbes, vad som än kan bli en avgud, det gör vi till en avgud. Så Gud ville undvika risken för att han blev det. Så Mose kropp blev aldrig funnen. Och sen har vi då Elia, som vi läser om här. Vi läste det, hur han blev upptagen genom en eldsvagn, eldshästar. Så vi ska inte gå in på i detalj detta nu, men vi kan prata om det sen. Men vilka de två vittnena i Uppenbarelseboken är, det återvänder två vittnen och talar om, förmodligen så är det två av de här tre, utan att vi nu kan veta dogmatiskt, men några av dem. Men i vilket fall så har vi det här ögonblicket, de inser verkligheten. Helt plötsligt så skiljs de åt. Det kommer en övernaturlig, en kärra med hästar och skiljer dem åt. Och Elia tas upp i en virvelvind, står det. Och då ropar Elisa, min fader, min fader. Och vi ser här hur den här överföringen, hur stafettpinnen har överlämnats till honom. Överföringen var slutförd. Och det för oss till den tredje och sista punkten. Först är han ropar på uppmärksamhet. Han ville ha den här dubbla arvslotten. Nummer två, de inser verkligheten. Det vill säga, de måste bli separerade förr eller senare. Och här punkt nummer tre, att komma ihåg ansvaret, verserna 13-15. Och nu ser vi hur Elisa utför samma mirakel i vers 14 som Elia hade gjort tidigare i vers 9. Nämligen att han delade Jordanfloden, vattnet i Jordanfloden, att de övernaturligt kunde gå över torrskodda. Och det här är intressant, därför att när vi nu ser Elisa, när han har tagit över Elias roll, så kan vi läsa systematiskt och studera alla de mirakel han gjorde. Så faktum är att han gjorde dubbelt så många mirakler som Elia. Är inte det intressant? Dubbelt så många. Så det vill säga att han gjorde inte bara vad hans andlige fader hade gjort, utan han gjorde dubbelt så mycket. Och det här är väldigt intressant, att vi har fått av Gud en möjlighet att låta den här välsignelsen flöda genom människor. Vi lever tyvärr, ska jag säga, i en generation idag, det är säkert ett tidstecken, men det växer upp en generation som på något sätt tänker sig att på grund av den snabba utvecklingen som är, så har den tidigare generationen ingenting att säga till dem. Därför att man är så smart, man är så liksom, femåringar kommer upp till mig och visar hur min iPhone ska fungera. Jag har ingen aning, liksom, jag bara står där som ett fån, liksom, jag bara trycker lite här och så kan de det här. Att, liksom, att det har blivit liksom en slags generationsgap på något sätt. Och det är väldigt viktigt att förstå att vi kan inte ta emot den här välsignelsen om vi inte är rätt relaterade till varandra som generationer. Och de sista orden i Gamla testamentet, i Malakis fjärde kapitel, så står det just detta att Elia ska komma tillbaks och han ska vända generationerna till varandra. Alltså att liksom fäderna till sönerna till fäderna och givetvis mödrarna och döttrarna. Men att det är en intressant tanke som finns, att Gud är så mån om att detta sker. Och i Uppenbarelsebokens femte kapitel, verserna 6-10, så har vi en scen i himlen där lammet, det vill säga Jesus Kristus, kliver fram och öppnar en bokrulle som ingen annan kunde öppna. Det var som att det var en sorg i himlen, därför att ingen kunde öppna den här bokrullen. Och de flesta bibellärare lutar åt och tror att den här bokrullen har att göra med äganderätten till den här världen. Och vem var det som fick äganderätten till den här världen? Jo, det var Adam, den första Adam. Och vad gör han? Jo, han misslyckas. Därför att han väljer bort. Och mänskligheten faller i synd. Och den här världen kommer under vad Bibeln kallar för denna tidsålderns Gud. I andra Korintherbrevet 4:4. Det vill säga Satan styr den här världen nu. Står i 1 Johannes 5:19 att hela världen ligger under hans är under ondskans välde. Men det var inte tänkt så från början. Guds mönster var att en människa, en man, skulle råda över skapelsen med sin fru Eva, ett par. Och när vi nu ser det här mönstret med Jesus och församlingen, att församlingen verkligen är hans brud, så ser vi att återupprättelsen genom den andra Adam är att återställa allting, och han regerar igen under 1000 år och sedan ända in i evigheten som den andra Adam, därför att han har vunnit seger över Satan. Genom sitt blod så har han återvunnit det som var förlorat, det vill säga de som tror på honom. Och han har nu, sätter han upp sitt rike i Uppenbarelseboken 2024. Och vi regerar med honom. Vi regerar med honom. Och det är så roligt därför att jag, en av de som har påverkat mig väldigt mycket var ju den här gamla, alltid gamla män. Dr. Arthur Steele, han var grundare och rektor för Clearwater Christian College, och jag spenderade mycket tid med honom, och han kallade alltid sin fru för sin brud, alltså bride på engelska. Jag vet att det betyder lite annorlunda på svenska. Det handlar inte om att jaga brudar, utan men bruden, alltså sin fru. Och det var så roligt liksom, och slutet, han var nästan 90 år, hon var väl 85 sådär, och sen Michael, have you seen my bride today? Har du sett min brud idag? Han var alltid så entusiastisk över den. Hon stod inga gumman med sin väska. Det var så häftigt. Han var så stolt över den. Han var så underbar. Han älskade henne verkligen. Och jag tänker just det här att det här är Guds mönster. Det här är Guds mönster. Han satte Adam över denna värld att regera och styra och kontrollera den här världen. Vid sin sida hade han Eva, ett par. I tusenårsriket och i all evighet så är vi församlingen, det vill säga hans brud, och vi regerar tillsammans med honom. Vi ser hur det här mönstret blev attackerat. Vi lever i en fallen värld, men vi ser hur han har återköpt, friköpt allt detta. Vi är hans församling, vi är hans brud, vi regerar vid hans sida i all evighet. Varför säger jag detta? Jo, det kommer en dag när vi regerar med honom. Jag citerade det just från Uppenbarelseboken. Men nu är inte allt ännu lagt under hans fötter. Allt är lagt under hans fötter, men vi ser det inte ännu. Läste vi i brevet 2:8. Vi ser det inte ännu. Det vill säga, den dagen har ännu inte kommit när hans rike ska etableras på jorden. Så vad är det vi lever i nu? Vi lever i församlingens tidsålder. Och vad gör vi då? Vi predikar evangelium. Vi predikar sanningen om detta. Att Gud vill frälsa en grupp människor ut ur den här världen. Vi har tagits bort från världen, men vi sänds tillbaks in i världen som, vadå? Ambassadörer. Och vet ni, ambassadörer är inte i världen för att regera. De är i världen för att representera. Skillnaden. Att regera, det gör kungar, kejsare och diktatorer. En diktator, flera diktatorer. Jag vet inte vad det är. Okej. Men vi är här för att representera. Vi representerar ett annat rike, en annan nation. Därför att vårt medborgarskap, står det i Filipperbrevet 3:20, är var? I himlen. Där är det. Vi är ambassadörer i Andra Korinthierbrevet 5:20. Det betyder inte att vi inte tar ett socialt ansvar. Det betyder inte att vi hånar de som försöker att göra den här världen till en bättre värld, som hjälper och så vidare. Och vi gör det själva också. Men det är inte vårt huvudsyfte som kristna, är inte att bygga en kristen nation eller kristna nationer. Det är inte att etablera riket på jorden. Det är inte att göra den här världen bättre, utan det är att rycka människor ur elden. Och hur rycker vi människor ur elden? Genom att predika evangelium. För de som tror blir en del av hans församling på jorden. Och den församlingen så småningom, en dag, kommer att bli hans brud och regera med honom i all evighet. Därför är det så viktigt att vi ser på den här välsignelsen som flödar från Gud. Det är en andlig välsignelse. Elia hade denna välsignelse. Elisa ville ha den. Och han visste att det fanns inga genvägar. Han var tvungen att se Elia öga mot öga i det ögonblick som Herren skulle ta honom. För om så skedde, då skulle han få en dubbel arvslott. Han fick en dubbel arvslott. Han blev en fader för Israel. Han utövade ett fantastiskt andligt inflytande över nationen. Välsignade nationen med dubbelt så många mirakler som Elia hade gjort. Och vi måste inse i verkligheten att en dag så kommer vår generation att, eller den generationen före oss, att gå bort. Och vi vill ta vara på den så mycket som möjligt. Det är därför jag lyssnar på Dwight Pentecost 99, Dr. John Whitcomb 90 år gammal. Liksom jag vill suga ut så mycket som möjligt innan de här är borta. Det finns liksom en välsignelse som flödar genom nationen. Och jag ska inte gå in på det i detalj, för det kommer i nästa budskap om ni kommer tillbaks nästa vecka. Men i Filipperbrevet 6:4 så står det också ett väldigt allvarligt ord för den äldre generationen. Det står så här att provocera inte era barn. Och egentligen står det liksom att gör inte detta för att, alltså genom att inte förbereda ett arv åt dem. Det vill säga, den äldre generationen har ett ansvar. Om vi har den här uppryckande mentaliteten, liksom att imorgon så försvinner det härifrån. Varför skulle jag lämna någonting kvar, andligt talat eller fysiskt, till mina barn? Men Bibeln säger att det är den äldre generationens ansvar att se till att man har ett rikt arv att ge, precis som Elia, så att Elisa som kom bakom honom kunde få del av detta. Så vi ser att det fungerar på båda håll. Och att detta är Elias arbetsuppgift. Det står att när han kommer tillbaka säger han att han ska vända generationerna till varandra. Vi kan läsa de sista två verserna i Gamla testamentet. Och vi ser Jesus öga mot öga hela tiden. Han dör aldrig. Och vet ni, Jesus är sonen. Men ändå så kallas han i Jesaja 9:6 för evig fader. Som en son kan jag också vara en fader. Därför att som son så tar jag emot allt jag kan. Men som en fader så ger jag allt jag kan. Och vi är simultant både fäder och söner och mödrar och döttrar. Det vill säga, i något sammanhang så finns det de som är äldre som vi tar emot från. I något sammanhang så finns det de som är yngre vi tar emot från. Men Gud är väldigt mån om att generationerna finner varandra. Och varför säger jag det här? Därför att det finns en trend där ute, där poppredikanter, popkultur, alltså så här liksom kändispastorer, och de har kyrkor med tiotusentals människor, och de har teknik, och de har ljudeffekter och ljuseffekter, och det är så häftigt och det är så det ena med det andra, och liksom man sa, ungdomskyrkor. Var i Bibeln finns det ungdomskyrkor? Var i Bibeln finns det pensionärskyrkor? Var i Bibeln finns det etniska kyrkor, manskyrkor, kvinnokyrkor? Ingenting. Det är Kristi kropp. Det finns inga skillnader. Visst, jag förstår att vi har etniska kyrkor på grund av språkproblem. Att jag måste, men liksom, det är ingenting. Bibeln är inte så att nationerna delas upp. Därför att i himmelen står det, när vi är inför Herren Uppenbarelseboken kapitel 5, det står att det fanns folk där från alla nationer, alla stammar, alla tungomål, alla av allt. Alla finns där. Så varför ska vi separera den här? Vi kan lika väl. Så att det är Kristi kropp. Och därför tror jag att det här budskapet är viktigt. Att vi ska inte separera generationerna. Vi ska inte separera någonting. Utan vi ska ha Elias attityd. Att det finns en välsignelse att få. Vi ska ha Elisas attityd. Jag klarar mig ända hit, men nu gör jag så här fel. Elisas attityd, att det finns en välsignelse att få från den äldre generationen. Och Elias attityd, att vi förbereder för de som tar över. Funkar åt båda håll. Så här är vi ber just nu och tackar dig för de tankar vi har sagt, att vi ska rätt relatera till riket. Det handlar inte om att bygga en kristen nation. Det handlar inte om att etablera ditt rike på jorden. Du kommer att ge riket. När du kommer tillbaks andra gång, då sätter du upp ditt rike. Du behöver ingen hjälp med det. Vår uppgift nu är att bygga Kristi kropp. Att förkunna evangelium. Därför att de människor som rycks ur elden, blir födda på nytt, blir en del av Kristi kropp, kommer att bli Kristi brud som regerar med dig i all evighet. Precis som det var tänkt att Adam och Eva skulle regera över världen, världen följd. Nu är han återupprättad. Allting har lagts under dina fötter. Du sitter på faderns högra sida och väntar på klartecknet att komma och hämta din brud. Och sedan regerar vi med dig i all evighet. Vi tackar dig för de tankarna. Vi ber i ditt namn. Amen.